Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå. Äntligen ett rent hallå, hallå från Jonathan efter några konstiga varianter de senaste veckorna.
Ja, det var nära att komma in ett senare, men så kom jag på mig själv.
Ja, och det är alltså hallå till NHL-podcasten med mig, Per Bjurman i New York och Jonathan Jonte Ekeliv ja. I Stockholm. Och vi är framme vid avsnitt 171, tror jag.
Ja, precis, 171. Oj, oj. Bara så on top of mind kommer jag på att det är samma nummer som Pavel Datsyuk blev draftad som en gång i tiden. 171.
Mm. Hur kan du komma ihåg?
Ja, det borde jag inte ha nämnt. Det är nästan stört. Men det är ja. Faktiskt 171.
Oj, 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 vilket nörderi.
Ja, men nu är det podden en gång i alla fall. Det är NHL-podden jag kommer till.
Yes.
Hur är läget?
Jo, det har varit intensivt med hockey den senaste veckan igen. Vi är inne i november och då börjar vi komma in lite i serielunken.
Ja.
Kan man säga.
Ja.
Det är fortfarande väldigt mycket mål och så, men kanske inte lika spektakulärt som de allra första veckorna. Det blir mer normalt nu.
Ja, det har du faktiskt en poäng i när man tänker efter. Det är inte riktigt den här samma brutala viben och som det verkligen vi snackar om vecka efter vecka här i oktober. Nu börjar det sätta sig lite mer. Men frågan om vi inte bara direkt ska komma in på det som piggar upp oss här i helgen.
Ja, jag ska bara säga att jag var i, det här är, vad är det idag? Onsdag?
Ja.
Och igår kväll, tisdag, var jag i The Rock i New Jersey och såg Devils St. Louis.
Just
och det var väldigt mycket. Det är fortfarande så att Devils är mycket, mycket roligare än de har varit förr. Alltså ja. De hade till exempel en väldigt fin första period och det är fantastiskt kul att se Jesper Bratt och så.
Ja.
Men sen var det väldigt mycket serielungsmatch och dessutom extremt dåligt väder så det var så här lite folk och det kändes som att ja, det här är inne i den vanliga trallen. Väldigt långt från slutspelsfeber om man säger så.
Ja, just det. Just det, och nu är det faktiskt, ja men jag kan tänka mig då, nu kan man inte dra några oktoberslutsatser för nu är den månaden slut.
Ja.
Så man kan inte dra de här förhastade och hit och dit. Och det har man ju för vana att göra annars, för att jag, alltså, bara kolla förra året, Colorado fick en okej start, New Jersey var ändå lite, rätt så pigga i början på hösten sen. Det är den riktiga prövningen för alla lag, den börjar ju här nu. När det tråkiga liksom börjar lite grann, när man börjar komma in i omgång 20 snart liksom, när liksom smekmånaden är över, om man ska säga så.
Men jag tror att New Jersey kommer att vara, jag kanske inte så här högt upp i tabellen, men de kommer att vara att räkna med. Det känns så.
Ja, det är visserligen sant.
Mm. Och St. Louis med för den delen. De gjorde en väldigt sån typisk bra bortamatch igår och hittade ett sätt att vinna.
Ja, vi var ju inne mycket på St. Louis veckan och de bara fortsätter att imponera, så det. Och jag tycker de vinner mot alla lag liksom. Det spelar ingen roll, det är liksom mot de här lite liksom unga, snabba, heta lag på bortaplan och den typen av hockey som kanske uppstår då. Och sen också mot de här tunga lagen liksom mot, alltså, oavsett motstånd tycker jag att de hittar ett
sätt. Ja, som sagt, de hittar sätt och hur man vinner mot olika motstånd, ja. Exakt.
Exakt. Det är inte alltid att de bara dominerar själva utan de liksom anpassar sig lite grann.
Ja, exakt. De är ju liksom, de har inte helt bytt identitet, de har ju det tunga i sig fortfarande, men de kan också vara ett modernt och kvickt och explosivt lag.
Ja. Ja, det är ruggigt imponerande måste jag säga. Mm. Långt ifrån vad vi slog fast här i inför säsongen.
Yes. Ja, men du nämnde ju där vad som hände i helgen och det var ju faktiskt i söndags. Ja. Något så ovanligt och sällsynt som en ja, nu för tiden är det ju överhuvudtaget ovanligt med trader mitt under säsongen.
Oh.
Men det här var ju dessutom en trelags trade. Och det händer ju nästan aldrig nu för tiden.
Nej, det är ju unheard of, kan man verkligen säga, för det har hänt många gånger. Men i dagens moderna era under löntagsseran, så det är knappt som man kan nämna några three-way deals på ena handen. Alltså. Det är extremt ovanligt.
Och dramatiskt var det också. Jag låg och i soffan och läste och hade match i Brooklyn på tvn i bakgrunden. Islanders mot Colorado. Plötsligt så togs Matt Duchene av isen.
Ja.
Fast han inte var skadad. Och sen då exploderade nyheten att det var en stor trade på gång.
Exakt, ja, precis. Och det var ju lite kul faktiskt. För var det Kumo eller var det som lämnade isen skadad?
Ja, just det. Ja. Han smög med bara.
Precis, så såg man helt plötsligt bara, oj, där kom Duchene också trippandes liksom bakgrunden. Försökte inte synas liksom. Men det fångades väldigt tydligt i tv-kamera. Precis. Jag för mig för några år sedan så Michael Camilleri blev också bortplockad mitt i matchen när han hade blivit tradad när han var uppe i Montreal. Men bara en sån sak, förutom att det är en trevägsdeal, att det händer mitt i en match dessutom. Det är så många faktorer till det här.
Det brukar vara mer när det är training deadline att de tas av träningen på morgonen.
Ja, just det. Exakt, det är ju ett fenomen liksom. Det är därför det är så enormt välbesatt på de morgonvärvningarna när det väl är trade deadline. Men under en match, så här, det är extremt sällsynt. Och extra spektakulärt tycker jag nu när de har hållit på och försökt, alltså när Sakic aktivt har försökt trada Duchene i ett års tid minst, så händer det mitt i en match till slut.
Ja, ja, men låt oss gå igenom vad som händer då.
Ja.
Som sagt, Duchene klev av isen och beslutade med att han hamnar i Ottawa Senators.
Just det.
Och från Ottawa Senators gick Kyle Turris, men han gick till Nashville.
Precis. Tredje part.
Ja, förklara det här nu,
ja.
Jonathan.
Ja, precis. Duchene till Ottawa, Kyle Turris i sin tur till Nashville. Och Nashville i sin tur, ja, sen fick de dela upp det lite bytet som i sin tur hamnade i Colorado. Det blev då Samuel Girard, mycket spännande back faktiskt, som har imponerat här i början av säsongen i Nashville. Vladislav Kamenev också nere i AHL där, ryss, lite powerful, lite edge talang till Colorado också. Plus Shane Bowers talang, gick i första rundan för Ottawa här i slutet av rundan i somras. Andrew Hammond, gamla Hamburglar-keepen som är nere i AHL och som har tappat lite sedan hans enorma succé för några år sedan. Ett första, ett andra och ett tredje val till Colorado. Alltså så sju komponenter för Matt Duchene till Colorado från dels Nashville och dels Ottawa.
Ja.
Så en enorm affär.
Ja, verkligen.
Måste säga.
Och när krutröken så att säga lagt sig, då känns det som rätt så bra för alla inblandade, eller hur?
Ja, det är nog ändå slutsatsen, vill jag påstå också. Och nu efterhand har man förstått att den här traden, det visste man ju också att de har, i och med att Duchene har ryktats bort så länge, men att just de här tre lagen har diskuterat extremt länge. Det var någon som Elliot Friedman skrev, tror jag, på Sportsnet någonting, att typ alla de här tre general managers är, de åldrades ett decennium senaste veckan. För att det har varit såna förhandlingar hit och dit om exakt vilka spelare och vilka draftval som ska involveras. Och dessutom skrev Kyle Turris på ett nytt kontrakt efter att inte kommit överens med Ottawa heller. Så direkt villkorat för att Nashville skulle ingå i dealen var att de skulle få förlänga direkt med Kyle Turris. Så det blev ju en Philip Forsberg-deal, det vill säga 6x6, 6 miljoner för 6 år.
Ja, just det.
Så det var också någonting som drog ut på tiden och som gjorde kanske att de kom överens mitt i matchen först. När Duchene var inne. Så att,
ja, men nu, om vi tar lag för lag här då. Om vi börjar med Ottawa. Så de har ju uppenbarligen länge suktat efter Duchene. Och han har varit väldigt intresserad av att komma dit också.
Ja, han är ju inte så långt därifrån heller.
Nej. Det blev ju dyrt för dem då. Men de har ju... för ögonblicket så är de ju stärkta den här säsongen.
Ja, precis. Alltså, det är klart.
Nog är han en liten uppgradering mot Kyle Turris.
Ja, ska man
han har inte trivts i Colorado senaste året. Så han har kanske inte presterat på högsta nivå. Men en Duchene i form som känner sig nöjd. Det känns som ett lyft.
Ja, det tycker jag. Han är bara 26 år dessutom. Han är 2 år yngre faktiskt än Turris. Och han har, jag tror han har, att han är ganska högt aktad. Mer än vad man tror kanske. I Hockey Canada liksom. Uppe bland höga hästarna där uppe i hockeyvärlden i Kanada liksom. Han är ju liksom allt, han är ju uttagen i World Cup trots liksom att det finns extremt utbud av kanadensiska NHL-stjärnor. Han är liksom, när han kommer till VM så blir han kaptensmaterial, och när han är med i OS och så vidare för senaste OS, så att det är ju en stor stjärna i landet. Mm. Och en Ontario kille där för Ottawa. Så att, och ja, som sagt att han dessutom, så är klart att hans värde ökar lite genom att han har ett år till på kontrakt också. Det går inte ut här i sommar som Cal Turris skulle gjort. Mm. Vilket ju också gör att de får betala lite extra. Så jag håller med om att de får ju den bästa spelaren i traden, tveklöst.
Men det var dyrt.
Men det var dyrt. Det var absolut en kostnad. För det, samtidigt som att det är en uppgradering mot Turris, så är det ingen... Den är ganska marginell ändå spelmässigt, vill jag säga. Alltså, han är
möjligt... ja, det beror på lite vad de får ut av Duchene förstås.
Ja. Ja, precis. Och hur han tacklar den här situationen nu. För det är klart, han är lite mer versatile kanske än vad Turris är. Turris är en ganska renodlad offensiv kraftcenter, medan Duchene kan ju dels spela på olika positioner, och han är fantastisk i boxplay och så vidare, och en tvåvägscenter liksom. Och ja, har ju ett högre poängsnitt totalt sett i sin karriär också. Så att jag tror att ändå jag tror ändå att det är en bra trade, och de, jag menar, ja, ett första val är ju rätt dyrt, och Shane Bowers var ju ändå ett första val, så det är i praktiken två första val dessutom. Och ett tredje val också, så att
Ja. Duchene och Erik Karlsson i samma powerplay till exempel. Det låter farligt.
Ja, precis. Ja, det är ändå, alltså, man får väl ge åtta för något år sedan här.
Det tar emot, märker jag.
Ja, men för ett drygt år sedan så tyckte man ändå att det lät lite konstigt när Pierre Dorion var den enda i hela NHL-världen. Det var knappt någon ens hans lag eller bland åtta av fansen eller överhuvudtaget som höll med om när han sa att ja, alltså, vi är en contender.
Mm.
Alltså han sa ju det redan inför förra säsongen. Vi ska liksom gå till slutspel. Det är inte bara målet, utan vi ska ju liksom, vi ska utmana, vi har ett bra lag. Vi har en Erik Karlsson som är 25-26 år. Vi har in sin prime, vi satsar. Mm. Och de är till slut bara ett mål från Stanley Cup-final. Och nu visar de igen, nej, Cal Turris räcker inte, vi ska ha Matt Duchene.
Ja.
Så att på det viset får man säga att de vågar spänna bågen. Och det gillar man att se.
De går all in.
Ja.
Ja, så har vi Nashville då. Och det är många som har sagt senaste dagarna att det här bevisar att David Poile är, om inte ligans allra bästa, så en av de bästa general managers som finns. Och man kan åtminstone slå fast att han inte är rädd för stora ingrepp.
Nej, är det någon som har gjort blockbuster de senaste åren, så är det ju tveklöst han.
Ja.
Alltså, det började ju framförallt med Seth Jones, Johansson-traden då, som ju var en riktig swing liksom, att byta varsin nästan franchise-spelare. Och som inte det var nog så, då var ju den stod nästan sig slätt mot den här Subban Weber-traden, som är kanske hela 2000-talets största trade.
Ja.
Och så nu är det här dessutom då.
Ja. Och det här ger ju framförallt då ännu mer centerdjup. Ja. Och det har de ju ganska enastående redan sedan tidigare, när inte Bonino är skadad då. Men nu har de alltså Ryan Johansson, Nick Bonino och Kyle Turris. Och sen alltså, har de ju också Gaudreau och Sissons och Järnkrok.
Ja, exakt. Ja, precis. Nej, det där snackar vi. Snackar om att han har fixat till det. För att, ja, innan alla de här traderna gjordes, när han inte, ja, när han fick till Ryan Johansson Seth Jones-traden, då var ju centersidan deras svaghet. Och det pratades om att de verkligen behövde stärka upp det. Nu har de kanske en av de starkaste centersidorna i hela NHL. Plus att de fortfarande förmodligen har den bästa backsidan. Då har ju general managern gjort ett extremt bra jobb.
Han lyckades behålla Mattias Ekholm här också. För det var väldigt intensiva rykten om att han skulle ingå i den här dealen.
Ja, precis. Det har ju varit under lång tid.
Mm.
Men ingen Ekholm. Och det är klart, Sam Girard är ju en, som backen som de fick släppa här, det är en jättetalang. Han börjar väldigt förtroendegivande här i början. Men de har ju råd att släppa honom. För de får behålla sin topp 4. Och deras kanske allra största backtalang, i alla fall i paritet med Sam Girard, det är ju Dante Fabro, som är, jag tror han är Boston University, han spelar college hockey i alla fall, som de tog i första runda för något år sedan. Också en jättestor talang som de slussar upp, och han har ju fortfarande kvar i organisationen. Så de har ju råd att släppa en backtalang, precis som de hade råd att släppa Seth Jones. Och Kamenev har de också råd att släppa, för de har en massa forwardstalanger som kommer underifrån också. Framförallt Eli Tolvanen, som verkar vara, kanske kan bli hela sommarens stora stil i draften. Han gick ju sent. Se, alla passade upp på honom, så kunde Nashville ta honom väldigt sent i första rundan. Och han har ju fullständigt dominerat i KHL. Jokerit. Han har gjort en poäng per match där. Så det är nästan så att han skulle kunna plocka över han nu om det var möjligt. Och han skulle kunna... Det skulle vara jättespännande att se om han skulle producera NHL på direkten. Så att de har ju verkligen en prospect pool att ta ifrån. Och fortfarande ett väldigt starkt lag. Så jag tycker de tappar inte så mycket på sikt, men de stärker väldigt mycket på kort sikt.
Ja, och det är, just nu är ju siktet inställt på lite på kort sikt. De går ju också all in. De vill ju tillbaka till final och vinna. Och de har ju i alla fall på pappret ett lag som definitivt kan klara det. Absolut. Ja,
precis. Det var ju inte långt ifrån förra året. Och de här gubbarna är ju, gubbarna ska jag inte säga, för de är ju, alla är ju bara kring 25-26 år. Det är ju 90-talister i hela bunten i deras core i princip. Det är bara Pekka Subban är ju äldst typ med sig, och Pekka Rinne förstås, men Subban är ju 89 och då är han veteranen i sammanhanget nästan.
Så ja. Att, och sen, ja, det är ju väldigt speciellt. Och så Filip Forsberg som nu står på 99 mål. Nästa gång han gör mål så når han milstolpen 100.
Ja, just det. Då får du ringa han igen.
Ja, jag får väl det.
Ja, det tycker jag. Men... ja, och sen att de fick till Turris här, det var enkelt att förstå, för att hans agent är ju Kurt Oberhart som har extremt många Nashville-spelare. Så att Poyla har suttit och diskuterat kontrakt med honom och Brian Johansson och Mattias Ekholm och Viktor Arvidsson och så vidare senaste året. Så att det var inga problem. När Ottawa inte lyckades förhandla med Turris, då tog det bara några timmar för Poyla att göra det. Så att han utnyttjade sina kontakter lite där också, som han har byggt upp.
Ja.
Så att, nej, jag tycker verkligen att Nashville gjorde kanske är den allra största vinnaren i den här traden faktiskt.
Ja. Ja, och så har vi Colorado då. Och där är det lite tvärtom. De satsar ju inte på idag, i år, nej. Nu. Utan det de fick när de nu och när Joe Sakic till slut lyckades... Trada en stjärna som inte ville vara där, och den situationen håller ju inte liksom i långa loppet. Det bara är ju så.
Ja,
så fick de framtid istället.
Ja, precis. Alltså jag tycker nog ändå att man får att det är en liten revansch i alla fall för Sakic efter den här passiviteten som vi har gnällt över. Han har inte gjort mycket överhuvudtaget senaste året egentligen, och han gjorde inte mycket vid trade deadline förra året. Han har ju knappt samlat på, hade ju knappt varit något, jag tror inte han hade ett enda extra draftval alls nästan i sommarens draft till exempel, trots att de är inne i en rebuild lite grann. Men nu tycker jag ändå att den har betalats lite grann här, och det är ju väldigt, väldigt imponerande att få 7 olika komponenter för en spelare som vill bort.
Ja,
och vars kontrakt omöjligen skulle kunna förlängas inom de närmsta 2 åren, han skulle bli UFA annars. Så att, och jag menar Sam Girard som sagt, det är en bra backtalang, och de draftade Cale Makar i sommar som också är en stor backtalang, så det börjar hända saker där på den fronten, för de ska ju ändå bygga nytt lite grann här. För det får man ändå säga, den här gamla kärnan vi trodde på för några år sedan, det börjar skalas av. Nu är Duchene borta och tidigare försvann O'Reilly och Stastny och så vidare. Det är bara Landeskog och Barry och McKinnon kvar. Och det där gamla gänget.
Ja.
Så att... nej,
ja, det kommer... De har ju gått lite bättre än väntat här första månaden. Men det är svårt att säga att det kommer att bli något slutspel och så i vår. I Denver.
Nej, precis. Jag tycker det är rätt av Sakic att behålla inställningen att vi ska inte vara som bäst nu, utan vi siktar framåt liksom. Även om det är klart att skicka lite tråkiga signaler kanske till laget då, att bli av med Duchene när de ändå börjar bra. Men det här kommer ju inte räcka liksom.
Nej, men det lät ju på spelarna också som de sa det när det väl var klart att han ville inte vara här.
Nej, precis. Det är verkligen så var det ju. Den känslan fick man ju onekligen redan på campen då när Duchene dök upp och sa att han var bara här av respekt för sina lagkamrater. Inget annat.
Ja.
Så det var ju helt uppenbart att han skulle bort. Och jag tycker ändå de här gubbarna som sagt, även Kamenev är en sån här, kan bli en sneaky good spelare liksom, alltså en offensiv talang, men som också har lite edge och kanske kan fylla på. Så deras, de har varit lite för beroende av sina toppspelare, de har haft så dålig bredd förut, men jag tror han kan bli en sån här middle six spelare liksom. Och ja, överhuvudtaget tycker jag att han är, jag menar, vi pratade om André Ghetto för några veckor sedan, att det var ju en jättebra värvning som de nästan fick gratis från Montreal. Så att Sakic har ändå gjort några hyfsade uppplockningar här på slutet. Och Matt Nieto som de tog på waivers är en bra breddspelare. Så att det börjar hända lite. Det börjar vända. Jag tycker att rock bottom har de nått där uppe i på klipporna, klippiga bergen. Men,
på klipporna i klippiga bergen.
Ja. Men, ja. Men så det börjar vända nu för Colorado då, tror jag. Så på sikt är jag ändå nöjd med. Och tålamodet med Jared Bednar tycker jag verkar ha gett resultat också. Så att, ja, ändå...
Ja.
Ja, få en liten golfapplåd till säkert i alla fall.
Ja. Ja, och en pikant detalj i den här trade frenzyn då är ju att Ottawa och Colorado strax efteråt flög i din riktning och nu befinner sig i Stockholm. Och att Matt Duchene då ursprungligen skulle ha spelat för Colorado i de två matcher som nu kommer, men istället kommer han att spela med Ottawa, mot sina gamla lagkamrater. Hans två första matcher som senator blir alltså mot Colorado på Globen.
Ja, just det. Precis.
Och ja, nu kommer NHL till Stockholm och vi tänkte väl ta och titta lite närmare på den där äventyret då, eftersom nu är det här.
Ja, exakt. De ska ju faktiskt spela här i Globen.
Ja. Och...
Tänk om det hade varit så att... det är tillräckligt pikant där för att man ska vilja kräva mer. Men tänk om Duchene hade blivit avplockad mitt i den matchen. Och sen får komma ut i andra perioden i andra lagets färg. Ja. Det var inte långt ifrån.
Nej.
En vecka senare så hade det varit då. Ja.
Men alltså NHL i Stockholm. Och skulle du gå Ekliv?
Jag skulle väldigt gärna vilja att vara ännu mer delaktig den här veckan. Här. Det är ju presskonferenser och allt möjligt som pågår just nu. Det märks ju när NHL kommer hit att det är ett väldigt... ensemble nästan, om man ska säga, som med alla möjliga som arbetar. Det är ju väldigt proffsigt uppstyrt med ett exakt schema vad allt som händer och väldigt stor mediatillgänglighet och sådär.
Ja.
Så att det är en väldigt maskineri.
Och en hel del nordamerikanska journalister som har åkt med.
Ja, 75.
Dan Rosen som brukar vara här på gardenfnl.com är ju där till exempel.
Ja, precis. Ja, jag vet inte om det verkligen kan stämma, men jag tyckte jag hörde någonstans att det är 75 eller sånt där journalister som har kommit hit. Kan det vara så många?
Men det är ju... det kan det inte. Det kan vara sammanlagt 75 journalister som är akkrediterade, skulle jag tro.
Ja, snarare. Det låter nästan för mycket. Men å andra sidan, det är tv-folk från olika stationer och det är beatwriters och så vidare. Men det är bara två lag. Så att, ja, nej, men det ska bli kul. Jag ska gå på lördagsmatchen, ska jag vara på plats.
Ja.
Tyvärr så måste jag jobba med en annan match här på fredag. Då ska jag vara inne på redaktionen och köra Sverige-Italien.
Ja, där har ju NHL lite otur får man väl säga. Den krockar med en av de största fotbollsmatcherna i Sverige på flera år.
Ja, exakt. Det hade de inte räknat med att det skulle bli VM-playoff, att de skulle behöva konkurrera med den på en fredag.
Nej.
I november. Men så är det tydligen. Så det är lite synd. Alla minst roligt för Karela Cup, om ni någon väljer den istället. Sverige, Finland eller vad det är. Kolla på den. Den tror jag inte får så nöjda PR-mässigt heller.
Nej. Men hur vet man hur mycket de här NHL-matcherna har sålt? Och som jag förstår så är det ju väldigt dyra biljetter. De kör NHL-priser.
Ja, exakt. Det är, man har fått pröjs ordentligt om man ska gå. Det är väl uppe i 1000 kronorsklassen nästan. Och lite beroende på var man sitter förstås. Men som jag förstod det så sålde det väl bra direkt. Det var många biljetter som rök ganska tidigt. Så att jag har inte helt hängt med i svängarna där. Men jag tror att det kommer vara fullsatt i båda matcherna. Att de biljetterna sålde rätt bra från start.
Ja.
Så att jag är inte orolig för att det ska bli det fiasko som det blev senast NHL var här. Då var det väl San Jose mot Columbus. Ganska icke-profilerade lag med svenskar på den tiden. Jag tror Christian Luselius var det stora affischnamnet. Och då var det ju halvfullt i Globen i två raka matcher.
Men du är akkrediterad du på
lördag? Ja, alltså. På lördag är jag akkrediterad.
Nej, just det. Ja. Ja, och det kommer vara, de har gjort en liten ring förstås. Så är det ju.
Ja.
Utgår från. Det precis. Måste det ju vara.
Ja, det är NHL, absolut.
Det är NHL hela vägen. Och, ja, det borde ändå bli, till skillnad från de här matcherna som har spelats där förut, det har vi pratat om förut, det har ju varit säsongspremiärer. Och lagen har inte riktigt kommit in i säsongen än och det har varit liksom inte blivit riktiga NHL-matcher skulle jag vilja påstå, utan att ha varit där. Men jag såg ju på tv liksom.
Ja.
Nu tror jag det blir lite annorlunda eftersom vi är mitt inne i säsongen och lagen har sina förutsättningar och är inne i det. Liksom.
Ja, precis. Nu är det november istället för oktober. Bara en sån sak liksom. Har varit inne på. Och det är hyfsat viktiga poäng på spel om man ska fortsätta hänga med i racet och inte tappa mark liksom.
Ja, absolut.
Och som du säger där, det är liksom, det är inga experiment i laguppställningar längre, så att det kommer liksom, det är två lag som är helt redo för det här. Och så extra pikant detalj då med den här traderna hit och dit, som jag tror att jag kommer vissa spelare vara extra motiverade liksom.
Ja, absolut. Ja, och så är det ju ganska gott om stjärnglans också, framförallt då Erik Karlsson,
ja.
Som ju är Sveriges största NHL-stjärna nu, så är det ju bara.
Det får man ju säga.
Han räknas ju som en av the big three då, tillsammans med Sidney Crosby och Connor McDavid.
Det
är kul att Sverige får se honom i sin prime i NHL.
Ja, exakt, bara en sån sak liksom. Och så Landeskog då, som ändå en hyfsad stjärna också, som är från Stockholm dessutom.
Ja.
Får möta Fredrik Claesson, hans gamla barndomskompis. Så det är lite side stories där.
Och Johnny Oduya är med och Carl Söderberg som har varit bra på slutet. Många som har sagt att han har varit Colorados bästa forward ända sedan han varit petad här i premiären.
Ja, han tog ju den petningen på absolut bästa sätt, för det måste man ge honom. Sen han kom tillbaka och han gjort det väldigt bra och varit en nyckelfigur bakom Colorados oväntat bra start. Han kanske är den största överraskningen i det. Jag vet inte, han flög inte med laget för att han väntar barn. Hans fru väntar barn. Men okay. han ska väl komma ändå, kanske då, till matchen, beroende på vad som händer. Vi får se. Men han flög inte med laget i alla fall. Så han är fortfarande kvar i Colorado, vad jag vet i alla fall.
Ja.
Men ja, så, alltså, det är två lag som, alltså, jag är ändå imponerad av Ottawa, måste jag säga också. Alltså, över deras säsongstart. För att nu man fortsätter underskatta dem lite grann. Inför nästa säsongen så hade vi både du och jag dem utanför slutspel, i alla fall jag.
Ja.
Eller hade de kanske på sista wildcard-platsen och sånt där. Men tagit poäng i 11 av 14 matcher hittills.
Ja, och i början utan Erik Karlsson, vi har ju tjatat väldigt mycket om att de är ett lag med honom och ett lag utan. Men de var ju faktiskt väldigt bra även i början när han fortfarande rehabiliterades för sin fotskada.
Ja, exakt. Och alltså, det är grejen med det här Boucher-systemet, alltså, man blir inte så imponerad, tycker jag i alla fall, när man tittar på dem. Det är inte så att de har haft någon match när de var med 6-1 eller vad det var, borta mot Edmonton. Men annars så är det ganska mycket tajta matcher. Och de har ju, är det 6 matcher som har gått i övertid liksom. Mycket uddamålssegrar och förluster och så vidare. Men de är svåra att skaka av sig liksom.
Ja.
Och de har inte så positiva underliggande siffror som annars brukar vara en indikation på ett bra lag, att man för spelet och att man, ja, så vidare, att man skapar mycket high danger scoring chances och expected goals forward och alla de här kategorierna. Och där i de staplarna så ser det inte så bra ut för Ottawa, men däremot så är de bra på att, alltså, utnyttja misstag, att klogga igen mittzonen. Det var ju Boucher stora spel i Tampa där det gick till överdrift när Philadelphia till slut blottade hela laget för hockeyvärlden. Ja. En klassisk scen. Och lite samma, det är inte lika extremt i Ottawa, men det handlar väldigt mycket om, alltså, deras spel, det handlar mycket om att göra det fruktansvärt svårt för motståndarna i mittzonen. Att få dem att göra misstag där och sen vända spelet och kontra in ett mål. Liksom. Det måste inte vara den här konstanta pressen för att de ska göra målet. Och det är inget powerplay som fullständigt räddar dem kväll efter kväll, utan det är turnovers som de lever mycket på, skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, och den här teorin vi hade om att Boucher tappar sina lag andra säsongen för att det hände en gång i Tampa, den verkar inte stämma här ändå.
Nej, precis. Alltså, än så länge så är det lika systematiskt som förra året, och som spelarna köper vad som kommer från hans mun.
Ja.
Så att, play relentless, you gotta, den här som jag brukar försöka imitera.
Ja. Men när jag har pratat med Erik om det där förra säsongen till NHL-bibeln var det väl?
Just det,
då, precis. Då sa han ju det, att det är inte så strikt som ni tror. Som vi har mer fria tyglar än det kanske verkar, och det vi har släppt in lite mer till den här säsongen, hävdar han. Så att, ja, Boucher har väl också lärt sig då.
Ja, det är precis. Det har ju trots allt gått 5-6-7 år sedan Tampa-tiden där. Och ja. Sen, jag menar, man pratar ju väldigt sällan om Mark Stone och Mike Hoffman och de här andra spelarna utöver Erik Karlsson, eftersom att han är så överlägset bäst liksom. Men jag menar, som Stone har ju pytsat in 9 kassar hittills den här säsongen. Och Mike Hoffman har också noterats, även nästan uppe på en poäng per match, så brukar jag alltid hamna kring 30-målsträcket, vilket ju alla lag skulle vilja ha en sån spelare. Så att, det finns ju kvalitet i det där laget trots allt, och även målvaktsspelet är ju ganska bra.
Mm.
Så att de är ju rätt gedigna och jobbiga att möta det här laget trots allt.
Ja, ja, och Colorado då, snackade, du sa bra målvaktsspel, det kan man ju lugnt konstatera att Semyon Varlamov har gett Colorado också här första målet. Det var någon match här bara för några dagar sedan när han stoppade 57 puckar.
Ja.
Ja. Det var personligt rekord, men om det också var klubbrekord vet jag inte. De har ju haft Roa där. Så.
Ja, precis. Nej, men det, alltså, det är inte ofta man får så mycket skott mot sig. Alltså, totalt sett, hur många mål man släpper in, alltså 57. Ja, det är ju otroligt.
Mot Carolina.
Jo, ja.
Carolina med Östers skott mot dem. De ska väl inte få så mycket skott, är det väl egentligen meningen. Men,
de sköt väl 48 skott mot Florida här natten, tror jag också, Carolina.
Ja, ja, det var i alla fall en show.
Ja, exakt. Och det är klart att det är ju, alltså Valamov, det är ju en rätt bra målvakt egentligen. Han har inte levt upp till sin Vezina-nivå som han höll. Han var ju nominerad för några år sedan. Men det är ju en riktigt bra keeper, och förra året så gick ju han sönder. Det var ju att han och Eric Johnson var borta merparten av säsongen hjälpte ju naturligtvis till den urusla facit som det till slut blev resultatmässigt. Nu är både Johnson och Semyon Varlamov tillbaka, och bara det tror jag verkligen ökar Colorados chanser att vara competitive varje match. Jaha. Sen är det ju så här, alltså deras yngre spelare, alltså Nathan MacKinnon har ju naturligtvis varit jättebra, de som man förväntar sig ska vara bra. Han är väl uppe på en match, och även Barry är ju i toppen av backarnas poängliga. Som hade en liten slump förra året, precis som alla andra i laget. Landeskog har fått en okej start. Sen har de ju återigen, jag har ju nämnt några andra getto, så här, även en sån som Alexander Kerfoot, som jag hade väldigt dålig koll på den här för säsongen. De plockade upp han från Harvard University. Precis som att Rangers plockade Jimmy Vesey därifrån förra året. Och han har varit väldigt bra. Han har varit väldigt bra, Harvard-produkten. Är väl också uppe på så här 5 mål och 4 assist eller någonting. Och ser ut att vara en billig chansning som gått hem.
Ja. Och så är Mikko Rantanen är ju en attraktion också. Stor och ändå snabb och rörlig.
Precis. Exakt. Alltså, ja, verkligen. Alltså, han har ju lite här old school-paketet som jag gillar. Att han storväxt och det här, den typen av egenskaper som scouter kollade på 90-talet liksom. Men dessutom har han den här moderna iset. Han är ju skicklig powerplay och han har ju skill liksom. Så han kan ju göra mål och han kan spela fram. Och också hänger ju med MacKinnon där i toppen av poängligan. Så att, nej, det ser ändå rätt så lovande ut, vill jag säga, för det här laget. Sen är det ju som du säger, släpper till så extremt mycket skott mot Carolina. Jag tror på underliggande siffror, så de ligger ju sist i Corsi-procent till exempel. Så att jag tror att det kommer nötas på de här nu. Och när de inte har Duchesne nu heller, så att bredden tappar lite ytterligare. Jag tror att det kommer bli tufft när de är vinter här. När det börjar, och de kanske åker på någon skada och sånt där. Så att jag håller med säkert i hans val att satsa på sikt. Men det finns som sagt många positiva indikationer. Och jag tror att de kan knipa en match här i Stockholm.
Ja, det kan de. Och framförallt så borde det bli roligt att se dem. Och det finns ju ganska gott om Avalanche-fans i Sverige efter Foppas många år där.
Ja, exakt. Precis. Jag fick ju resa med en Avs-fans till Denver förra året. Bara en sån sak.
Som är
fastnade för det laget där när de slutade 90-talet. Liksom, när Foppa var där. Och Sakic och allt de hette. Bork, Foot.
Ja.
Hejduk som ska få sin tröja taket snart. Och så vidare.
Alltså det ska han?
Mm. Jajamän.
Ja, då lär väl Foppa dyka upp igen.
Ja, då ska han dit igen och hålla tal och så vidare. Ja. Då får de återigen förmånen att samla ihop det där gamla gänget.
Ja. Ja, men ni får ha så kul i Stockholm med de här två matcherna, så får vi prata mer om det nästa vecka, om hur det var.
Ja, exakt. Det blir intressant.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi hoppar väl vidare.
Ja, vi gör väl det.
Till lite annat.
Ja, lite annat smått och gott. Vi ska inte vara så negativa, har vi fått påpa för. Är lite bekymrade kring, eller som det åtminstone reses frågetecken kring just nu, som vi vet hypade på förhand, och det är både Edmonton och Toronto då.
Ja.
Och det är nästan som man skulle kunna dra till med podcastklassiken Sophomore Slump här.
Just det.
Att två unga lag som hade stor framgång i fjol, får man ändå säga.
Ja, absolut.
Båda gick till slutspel och var bra i slutspelet. Och kanske trodde lite omedvetet att nu är vi bra och nu kommer det gå av sig själv, och så gör det inte riktigt det.
Nej, det är ju förmodligen en stor sanning.
Ja.
Ifall det behöver inte vara svårare än så, på sätt och vis. Däremot måste jag säga att det ser ännu värre ut för Edmonton naturligtvis, som ligger i botten i den bästa konferensen.
Ja.
Viktig seger här i Brooklyn här om natten, när McDavid faktiskt avgjorde det, efter att matchen innan faktiskt har blivit bänkad. Men det kan man väl säga, alltså, han spelar ju alltid 20 plus minuter per match, och den matchen så fick han nöja sig med efter ett tag och var ner i tredje kedjan och spela 15 minuter totalt bara, för att McLellan ville markera. Inte bara mot McDavid, utan en skickningssignal till hela laget att det här håller inte. Ingen presterar på den nivå han förväntar sig.
Nej, och nu har det ju till och med bara pratat om att han ligger lite risigt till McLellan. Att han kan vara kandidat för sparken. Men jag vet inte, jag har alltid sett honom som en väldigt bra coach. Jag vet inte vem som skulle vara, som är ledig, som skulle vara bättre lämpad att leda det där laget.
Nej, precis. Nej, det känner jag också. Det är inget alternativ för mig just nu att peka ut honom som såklart ansvarig för det här. Däremot, ovanför honom så har väl inte Peter Chiarelli imponerat enormt i hans moves senaste tiden. Alltså jag menar, Ryan Strome och Jordan Eberle har väl inte varit någon succé hittills. Nu har Strome fått en ganska svag start, medan Eberle har kommit igång där borta på Brooklyn. Det är tyvärr så gänget.
Och ja, han gjorde mål på sina gamla kamrater i den här matchen. Ja. Men så kom, ja, det var nog väldigt viktigt för Edmonton att vinna den matchen av många skäl.
Ja.
Och det, man tycker ändå med så mycket som finns där, sån potential som finns där, att de måste ta sig ur det här.
Ja. Men samtidigt så vill jag säga det, alltså, utan Conor McDavid och Dreisaitl som också är bra, alltså, det är verkligen det går inte att kritisera det kontraktet, trots att det var dyrt också. Det är verkligen en fint fundament att bygga på. Men utöver det så är det lite för mycket gamla Edmonton, alltså i kvalitet. Och det har nästan urholkats lite ytterligare, för de har ju trots allt släppt både Eberle och Hall, och det kanske var nödvändigt för att de var med i den här eran när de var fast i botten. Men nu har de ju ingen secondary scoring liksom. De har ju bara 12 spelare som gjort mål. Ett mål den här säsongen. Och andra lag är ju uppe på 16, 17, 18 spelare som har åtminstone gjort ett mål. Och utöver McDavid och Dreisaitl så har Maroon gjort 4-5 mål. Och Lucic 4-5 mål. Och Nugent Hopkins ska ha varit helt okej. Men bakom dem så är det knappt någon som gjort mer än ett mål. Så att det är väldigt, och på backsidan där Sekera är skadad, det märks tydligt, och varken Adam Larsson eller Oskar Klefbom har kommit igång. Man behöver inte liksom kritisera dem på det viset, för det är bra backar, och det visade de förra året, och det är verkligen Klefbom klev fram ju längre säsongen led. Men jag tror de har 5 mål från backsidan totalt den här säsongen. Jag menar, Alex Pietrangelo har själv gjort 6. Så när man får så lite produktion från resten av laget, förutom McDavid och Dreisaitl och kanske Nugent Hopkins, då är det tufft.
Mm.
Jag tycker inte att det är deras fel på något sätt, utan det är resten av laget. Och det är Peter Chiarelli som ska förse McLellan och McDavid med mer än bara det. Liksom, än att det bara ska vara McDavids lag.
Ja, men Men det är det är ju ingen ändring man gör nu. Det har varit inne på förut, utan händer något så är det med McClellan då, men nej, det känns inte som någon bra lösning.
Nej, det tycker inte jag heller, men alltså för att återigen vara lite taskig här mot Cirelli, men så här, Milan Lucic, alltså han är, det är fortfarande en bra spelare, han har inte haft någon jättedecline än, men han är, har inte varit så här, han har två mål så här hittills den här säsongen. Och så ska han sitta och tjäna 6 miljoner dollar nu fram till 2023 när han är 35-36 år någonting.
Ja, nu tror jag då, till skillnad från det, att de här kan komma igång fler än McDavid och Dreisaitl. Det känner mig övertygad om efter förra året.
Ja, precis. Alltså, ja, exakt. Det är ju många som är kvar. Det är ju inte så stor skillnad på laget egentligen. Och då var de ju ändå hotade Anaheim ordentligt där i andra rundan.
Ja, verkligen.
Och alltså Klebom Larsson, det backparet var ju fantastiskt bra. Och framförallt så var ju målvakt Cam Talbot grym. Det har han inte varit på samma sätt i år. Så att det finns mycket sparkapital också. Så det är lite för enkelt att bara döma ut dem nu.
Ja, det är du som gör det.
Ja, det är jag som gör det, jag vet. Så jag ger en liten sån här, sitter här och pekar på mig själv lite grann.
Ja, men det är... Förlåt igen. Morot i thirststrupen. De... Det är ju inte alldeles ovanligt, det inledande scenariot jag drog där om unga lag som tror att de är på väg uppåt på riktigt, att det stannar av en säsong innan det händer, innan de etablerar sig som topplag på riktigt. Det har vi sett många gånger.
Ja, de behöver go through the rough times liksom, för att stötta sig kanterna lite liksom, eller formas.
Ja. Toronto, som du sa, de är ju långt ifrån lika risigt till. De började ju väldigt bra och de är ju fortfarande tvåa i Atlantic med 18 poäng. Men det har tagit emot lite på slutet. Det var inte så jättebra när de var ute på västkusten och så. Och Babcock har varit sur på att hans främsta stjärnor där inte riktigt har levererat som planerat på slutet.
Nej, där finns det ju några, precis, jag var ju helt övertygad om att det här Toronto skulle, som var den största attraktionen första veckorna i januari, tycker jag. När de bara gjorde mål på beställning. Ja. Och såg ut som att sophomore slump var det inte tal om, tvärtom, de tar ytterligare ett steg de här killarna. Men Mitch Marner har ju faktiskt inte gjort mål sedan premiären. Och William Nylander har ju varit ute och sågat sig själv lite grann, att han kan mycket bättre liksom. Jag tror han inte har gjort mål på 8 matcher sånt där nu.
Nej, precis.
Och de lite mer rutinerade spelare som Tyler Bosek har markerats från backhockshåll och skickats ner i fjärde kedjan, och JVR har bröt en ganska lång måltorka här om natten mot Vegas också, så att det har plötsligt inte riktigt stämt, och det är lite så här sophomore slump känsla ändå.
Ja, lite med antydningar av det hållet, men det är ju bara, det kan ju också vara bara en svacka nu någon vecka, det händer ju många
annan lag.
Man ska inte vara så alarmistisk i det fallet, tror jag.
Nej, precis, jag tror inte det. Och samtidigt så tycker jag, om jag ska dra, man kan ju peka på Fredrik Andersen till exempel också, som är under 90%. Och de flesta lag som har den typen av målvaktsspel, då blir det svårt att rada upp segrar. Men samtidigt var det samma sak för Andersen förra året. Han började väldigt svagt och sen kom han igång och slutade på väldigt fina siffror ändå. Så att det finns ingen större anledning till oro där heller. Men jag tycker det är lite typiskt Toronto, och kanske att de har lite av den här valpigheten kvar som Mike Babcock så gärna vill bli av med. Att alltså man ska ta några miniatyrformat på det, så kan man gå tillbaka till de två första matcherna mot Winnipeg, när man stack iväg till 6-7-0 i början, och sen så handlar det i slutet i sista perioden bara om att försöka antingen göra mer mål eller se till så att Andersson fick behålla sin nolla, men så släpper man in två onödiga mål, vilket ju inte spelar någon roll egentligen, men ändå lite onödigt. Och nästa match hem mot Rangers, ja, då tar man ledningen med 5-1 i första perioden. Och sen, och sen slappnar man av och tycker att det här är ju kul och börja leka lite. Och sen så är det 5-5 helt plötsligt. Så det är lite typiskt Toronto då, att när det går lätt för dem och det rullar på, då helt plötsligt så tappar de lite av det de har gjort så bra. Och så liksom släpper de, ja, så blir det dåligt helt plötsligt. Och lite så kan man vara nu också, efter en fantastisk start på säsongen, allt bara rullar på, så har de slappnat av lite grann, och då kommer det in massa mål i baken istället. Så Så att tendensen i laget är lite åt det hållet överhuvudtaget tycker jag. Men det är ändå så otroligt mycket kvalitet och så många spelare på uppgång att jag inte är dugg orolig för deras säsong ändå.
Klackar du i bordet nu, sa du nu?
Ja, det, ja, jag gjorde nog det. Så jag liksom, verkligen,
så jag, understryker.
Ja, precis. Ja. Att, jag har inte förstått att det är en podcast, utan jag tror att jag sitter och blir inspelad här för mig själv.
Ja. Ja, ja, men ja, jag tror fortfarande på Toronto också. Jag tror att de kommer ta sig ur det här.
Ja, exakt. Men som inte haft en sophomore slump, det är Auston Matthews. Han har varit grym, vill jag bara säga.
Ja. Ja, han är ju ett litet unikum han också.
Ja.
Vi nämnde det inte när vi gick igenom körschema här, men ett lag som, om vi nu ska fortsätta vara lite taggiga då, ja, är ju Washington har inte så jättekul just nu heller.
Nej.
Det kan vi inte prata om någon sophomore slump. Det var ju väntat att de skulle tappa lite i slagstyrka inför den här säsongen, men det har sett sämre ut än jag tror någon hade trott faktiskt. Särskilt nu senaste veckorna, och det är oväntade spelare som har hamnat i Sverige, framför Bäckis till exempel. Niklas Bäckström har gått utan poäng i 7 matcher i rad, och det
kan ha snabbt hänt.
Nej, det är hans längsta svit i NHL utan poäng.
Ja, det var oväntat med tanke på hur extremt han kom ur startblocken, han och Ovechkin och hela gänget, alltså, som de började säsongen. Ja, lite, men det är klart, alltså, det blir enormt mycket ansvar på de här spelarna nu när deras bredd har urholkats ordentligt.
Ja, men jag såg inte så mycket av det, men de som såg matchen igår när de förlorade mot Buffalo sa att det var väldigt stagnerat och stillastående och liksom ingen riktig edge i det alls. De hade 7 skott länge och väl och så.
Ja, nej, precis. Nej, men det, alltså, jag tror lite att det har lite att göra med det också. Liksom. Det är svårt för de här bärande spelarna att leverera kväll efter kväll, är inne på sin 10:e-11:e säsong för många av dem minst. Liksom. Och här i novemberlunken som vi är inne i nu också. När de inte har längre, för de har ju trots allt blivit av. Vi behöver inte rabbla upp hela raddan igen, men det är trots allt väldigt många otroligt bra spelare. Och många spelare som kanske fått lite större roller i andra klubbar nu och visat hur bra de är. Jag tänker på en sån som Nate Smith, som är väl i princip första back i Vegas nu och som har sett väldigt bra ut. Ja. Han kunde Washington slänga in som 6:e back, 7:e back förra året. Så att och då blir det ännu tyngre ansvar på de här killarna. Och det är vissa som snär lite, som jag är lite besviken på, typ Orlov. Jag trodde han skulle kunna ta ett större offensivt ansvar nu när backsidan har tunnats ut. Han har inte gjort ett mål överhuvudtaget, knappt en poäng. Och målvaktssidan har ju till exempel Holtby har varit rätt hyfsad, men Grobauer har ju inte varit speciellt bra, så som han var förra året.
Nej.
Och så Lars Eller och några, jag vet inte, men jag hade förväntat mig mer. Och Burakovsky som skulle liksom gå in i topp 6 nu och bli sikta på 30 mål kanske, men som tyvärr åkte och blev ordentligt skadad.
Ja, han har brutit en tumme, så han är ju borta i princip resten av det här året i alla fall. Inte säsongen, men året 2017.
Ja, förra året hade det kanske inte varit något jättebakslag, men nu är det ju faktiskt det, för han är en viktig offensiv spelare.
Mm. Ja, det behöver hända saker där. Kanske är trader och så som behöver komma till.
Ja, det räckte inte med Alex Chison.
Nej.
Så är det bara, för att han är ju en gammal poddfavorit. Nej, de har lite breddproblem när inte toppspelarna levererar som brukligt. Förväntat vill jag ändå säga, men lite sämre än väntat också.
Ja. Du, en sista negativ sak innan vi pratar lite roligare saker. Det är svårt att vara negativ om Pittsburgh, de leder ju Metropolitan, men de har haft en egenartad detalj som inte har fungerat särskilt väl, och det är back-to-back matcher.
Nej, där har de ju varit klappkassa.
Ja, de har åkt på stor förluster flera gånger om när de har spelat dagen efter då.
Ja, de har förlorat alla 5.
Och du har någon teori om varför?
Ja, de har 8-31 i målskillnad, så matcherna slutar 1-6, 1-2-6 i snitt ungefär. Men ja, Ja, men dels så tycker jag väl att det är lite, alltså att, alltså de har haft ganska tungt schema i Pittsburgh. De har inte haft något lätt schema att börja säsongen med. Alltså att åka på 5 back-to-back-matcher redan första månaden, det måste ju vara mest i hela NHL. Och de som dessutom hade den kortaste sommaren ihop med Nashville. Och som dessutom har spelat så otroligt mycket matcher senast 2 åren totalt sett. Förra året var det dessutom ett World Cup-år dit de fick skicka många spelare. Sen har ju de också just som en liten övergång från Washington, de har ju tappat bredd. Jag menar, alltså förra året så, dels på målvaktssidan, det har varit inne på Anthony Emus här, förra året kunde de ju slänga in Matt Murray ena kvällen och sen Marc-André Fleury i back-to-back-matchen, eller tvärtom. Och det är klart att det är skillnad mot Tristan Jarry eller Anthony Emus som var fallet i de första matcherna när det verkligen läckte in. Och Matt Murray har ju inte klart av att spela 2 raka matcher heller. Och det har inte varit så här back-to-back.
Det är lite slitage menar du?
Ja, lite slitage. Och så vissa back-to-back-matcher har inte direkt varit Brooklyn ena dagen, Manhattan andra dagen. Utan det har varit Pittsburgh ena dagen, Chicago ena dagen. Så det är en ganska lång resa inom bara kort efter match och sen spela match igen direkt.
Ja, de har ju haft lite tufft schema också, det får man verkligen säga, med tanke på, som du säger, att de har haft så korta somrar här och så.
Precis, och de har haft ett väldigt borta tungt schema också. De har bara spelat 6 hemmamatcher och 9 bortamatcher, tror jag.
Ja, men de vill inte skylla på det själva. De säger att det ska vi klara av, det ska vi vara rustade för.
Ja, exakt, det är klart. Så måste de säga. Och de är ju naturligtvis otroligt besvikna på sig själva. För Crosby och Letang och sådär har ju inte varit bra de här. Ingen av de ledande spelare. Det var ju därför Chris Letang har legat på minus 14 i mål, i plus minus eller sånt där. Men det är också apropå Washington där. När bredden tunnas ut så blir det ju ytterligare ansvar på toppspelarna. För det, alltså kolla på liksom, alltså som varit inne på också med centerdjupet då. Nu är det ju Malkin och Crosby är ju 5+, 6+. Medan förut hade de ju Bonini och Matt Cullen förra året liksom. Det är ju, det är ju 4+ minst som bottom 6-par. Nu har det varit, i början av säsongen var det Carter Rowney och Greg McKegg. Liksom borderline NHL-spelare överhuvudtaget. Och back-to-back när toppspelarna är lite trötta, då måste en Bonino chippa in eller en Matt Cullen. Det gjorde de förra året, men det har inte de övriga kunnat göra. Och Riley Sheahan är väl en liten uppgradering, men samtidigt var han, gick han mållös i 79 matcher förra året. Så att, det är väl ingen...
Men nu låter du överdrivet negativ igen. Jag ber att få återkomma till att de leder Metropolitan, har 20 poäng.
Ja, men det är det jag vill säga. Så, på grund av allt jag har sagt nu, alla som man skulle kunna skylla på, så är det otroligt imponerande att de leder med den kanske tuffaste divisionen i hela NHL. Och att de har haft så tungt schema och ändå. Alltså, för när de väl har förlorat så har de förlorat stort. Men de har ju vunnit i övrigt. Så att, en eloge till Pittsburghs säsongstart trots de här back-to-back-fiaskorna. Liksom.
Ja. Ja, det finns ju något där i vinnarkulturen, helt klart.
Ja,
och de kommer vara räkna med igen i år på något jävla sätt.
Exakt, och då kommer Rutherford ha stärkt upp lite bredden också, tror jag, när det börjar närma sig slutspel.
Ja, säkerligen. Ja, och då är frågan om de kommer stöta på sin gamla divisionsrival New Rangers. Där kan man ju snacka om att det har varit en scenförändring av ordentlig kaliber senaste veckan. Förra veckan vi pratade då var det likt att Alain Vigneault, hans karriär hängde på en skör tråd. Han skulle få sparken när som helst.
Han skulle skickas till solen enligt fanbasen.
Ja, men nu har de istället vunnit 4 raka och allt är frid och fröjd igen på Manhattan.
Ja, starkt att slå Columbus som är väldigt formstarkt på hemmaplan senaste också.
Ja, och inte minst Tampa.
Ja, på bortaplan liksom. Det enda lag som har besegrat Tampa på bortaplan.
Ja, men de har plötsligt fått till det. De här fansen som inte gillar Vigneault, de säger att det har inte med honom. De är nästan besvikna att det blev så här så att han blev kvar. Det är hans fel när det går dåligt och han har ingenting att göra med när det går bra.
Nej, det är en otacksam situation.
Men det är flera moment som har blivit mycket bättre. De spelar mer organiserat, de har mer noggranna, framförallt i defensiven då, och så har de mer självförtroende. Och powerplay har varit väldigt bra.
Ja.
Inte minst har ju svenske Mika Zibanejad stått ut där, och faktum är att han nu faktiskt leder svenska poängligan i NHL.
Ja, det kan man inte nog understryka, att det är imponerande och välbehövligt för Rangers, och inte minst alltså en fjäderhatten för honom alltså.
Nej.
För vi ställde lite frågetecken, men samtidigt lite hopp på honom nu när Rangers ger honom förtroende som första centern inför den här säsongen. Nu måste han ta nästa steg i karriären. Och snacka om att han har gjort det liksom, alltså att han har tagit den uppgiften på bästa sätt. För han har ju varit riktigt bra.
Ja, det har han.
Ja, och egentligen stora delar av säsongen, även när det gick lite dåligt. Jag tycker han började väldigt bra, sen kanske en liten svacka, men nu fantastiskt stark vecka.
Ja, och det är ofta i tredje perioden när han, ja, hela laget rycker till. Och han, det var ju som här mot Columbus, då stod han för 3 assist, alla i powerplay i tredje perioden. Och väldigt, det är ju väldigt fina framspelningar också. Han har ju en jävla blick för att slå rätt sorts passningar.
Och då satt vi ändå första veckan och pratade om hans Ovechkin-skott.
Ja.
Vi kanske överdrev lite då, men vi menar, alltså då hade han ju klappat in några ordentliga bössor från vänstra teckningscirkeln där. Ja. Han har ju egenskaper, den här grabben.
Ja, grabben.
Ja.
Han är väl inte så mycket yngre än du?
Nej, det är han faktiskt inte. Vi är ungefär jämn gamla.
Ja.
Han är börjat närma sig sin prime här. Det ska väl jag göra också i tanken om.
Ja, men så heter det nu efter den här veckan att Derek Stepan trailen, den var nog ändå bra.
Ja, precis.
Förhoppningen om att Mika skulle kunna ta över den rollen. Ja, han har svarat bra på det.
Ja, och de lyckas ju göra en liten, det är ju en rebuild on the fly de håller på att syssla med. Alltså vi var inne på inför förra säsongen att de har föryngrat forwardsidan ordentligt och knappt hade någon spelare över 30. Det är typ av Rick Nash kvar. Och även på backsidan har det ju föryngrats, så att då blir väl automatiskt att det kanske knagglar till lite på vägen, men samtidigt är de ju, så ser de nog ganska bra ut i processen, och på sikt så har de ganska mycket assets liksom.
Ja, vi får se, det är bara 4 matcher som har vunnit nu, det kan svänga fort.
Precis, nu är plötsligt så är vi väldigt positiva igen här.
Det var ju en väldigt rolig match den mot Columbus, så tillvida också att Jan Tortorella har man ju sett arg många gånger, men jag tror aldrig han har varit så arg som när Zach Dalpy tog en retaliation utvisning i offensiv zon i tredje perioden, och Rangers gjorde mål direkt i powerplay.
Ja.
När han kom tillbaka till båset då, det var ingen rolig upplevelse för honom.
Nej, den gamla Tortorella kommer alltid att finnas kvar där och stå och dyka upp.
När sådana saker händer så förlorar han humöret, that's for sure.
Ja, exakt. Jag skrev faktiskt en text i NHL-bibeln om Alexander Wennberg som i mångt och mycket kretsade kring just Tortorella. Att han står inte direkt och applåderar Wennberg när han kommer in och gör någonting. Utan där han får rätt mycket skäll han också. Alla spelare får det för att han det är ju hans ledarstil. Liksom. Mm. Han pushar sina spelare till yttersta.
Ja.
Ja. Ja. Men du... Vi börjar nöja oss snart. Jag vet inte om vi ska ta upp...
Jo, vi skulle ta upp Winnipeg också.
Ja.
När vi nu är på mer positiva.
Ja, precis. Vi får ju avsluta i dur.
För de har gjort det riktigt, riktigt bra på slutet. Och de hade en tung start. Men nu var det riktigt bra. Uppe på andra plats i Central här. Före Nashville och före alla andra.
Ja.
Utom St. Louis då. Men vadå fan? Förlåt att det är så skrovligt.
Det är moroten där som har totalt fastnat ens.
Ja, det är nog en förkylning på. Det är väldigt många som har varit förkylda här nu. Det hostas och snoras på pressläktarna.
Ja, just det.
Det är inte bra.
Nej, det förstår jag. Det, så är det nog överallt här nu. Den här tiden på året.
Ja.
En kort recap på vad vi sa första veckan och inför säsongen var ju att då var vi inte så positiva till Winnipeg. När de åkte på dyngtorsk i premiären där mot Toronto, och när de dessförinnan hade förlängt med både general manager och tränare, och vi tyckte lite grann att de nöjer sig med att inte vara tillräckligt bra, alltså att man belönas för inte tillräckligt bra insatser liksom.
Ja, precis.
Att det var lite den andan som hägrade över laget. Men nu har ju, nu ska jag tycka att man ska dra för stora slutsatser av den här fina formkurvan nu heller. De har tagit poäng i 9 av 10 matcher. Och det som är väldigt positivt är ju att Connor Hellebuck, som ju inte levde upp till chansen som första målvakt förra året, totalt har tagit över från Steve Mason nu i början. Och ja, han har väl varit, han har varit liksom Carey Price, medan Carey Price har varit Connor Hellebuck förra året ungefär. Han har varit extremt bra här i början. Fortfarande inte förlorat, tror jag. Kanske att han har förlorat i overtime, men inte på ordinarie tid. Och verkligen gett dem trygghet i försvaret genom att vara så stabil. Och framåt så har de ju alla de här forwards som vi ändå pratar om, som gör att man vill tro att Winnipeg ska verkligen ha med åtminstone slutspel att göra. För Blake Wheeler har ju varit lika pålitlig som alltid, uppe på tredje, totalt tredje plats i hela NHLs poängliga.
Och Scheifele på slutet, han gjorde hattrick för några dagar sedan, och sen 2 mål till här om kvällen.
Jag såg en match mot Dallas där när han bara åkte in. Det första som hände var att Scheifele bara tog pucken och åkte och bara drog iväg ett dragskott som Bishop inte ens han reagerade på. Det var liksom bara fuck you Dallas liksom. Här kommer jag. Ja, förlåt. Men det var en liten så statement liksom.
Ja. Och Laine kom igång. Han var väldigt besviken på sig själv. Vi pratade om att han tyckte det var väldigt svårt och att han inte hjälpte till mer och bidrog mer. Men nu gör han åtminstone ett mål per match.
Ja, exakt. Och ett riktigt sånt klassmål där mot Dallas också, när han i powerplay bara drar iväg ett dragskott rakt upp i krysset. Liksom.
Ja.
Och Ehlers har ju haft en fin, och Kyle Connor som vi snackade upp lite inför säsongen har etablerat sig i topp 6 också. Så att det ser rätt positivt ut där, måste jag säga nu. Och nu när de inte är så skadeskjutna heller så de är rätt vassa. Samtidigt så, om jag kollar på min lilla underliggande siffror så visar jag att de är ganska effektiva nu. Jag menar, det där kan ju svänga, pendla lite. Och målvaktsspelet är ju through the roof. Alltså frågan är om Connor Hellebuck verkligen är så här bra. Han borde nog ramla ner lite grann igen. Men de är, alla indikationer pekar ändå på att de är ju betydligt, alltså de är definitivt med ett, alltså att hota med slutspelsplats minst. Så det är inget ras vi kommer att se från Winnipeg igen, utan de börjar etablera sig nu på den här sidan av tabellhalvan. Det tror jag vi kan räkna med.
Så att, ja.
Ja.
Och det var ju, det är kul.
Ja, kul. Ja, men det tycker jag. Det vill de ju. Det vill, man, alltså jag har hoppats mycket på Winnipeg senaste året och blivit besviken. Men nu känns det som att det börjar närma sig.
Mm. Ja, men du hade ingen dina three sweeps of the week.
Återigen, alltså, den här traditionen som jag byggt upp, den höll i 2 veckor. Så förra året spelade sig, och den här veckan har jag glömt bort också. Men vi får hylla Mika Zibanejad.
Ja, vi slänger in Mika och John Klingberg tycker jag vi kan slänga in där också.
Ja, han hade en tuff match mot Winnipeg, men generellt så han har varit bra. Absolut i topp, 15 poäng och sånt där. Och anför ligans bästa powerplay. Dallas är över 30%.
Ja, och så kan vi ta William Karlsson som har blivit första center i Vegas faktiskt och sköter det utmärkt.
Exakt, som har blivit en galant favorit, precis som att han var en Tortorella-favorit.
Ja. Han är en tränarfavorit helt enkelt.
Han är det. Han är verkligen, alltså i Tortorella älskade jag honom, dels för att han bidrog offensivt, men framförallt att han var så pålitlig i boxplay och alltså kunde spela mot vilken motståndare som helst och göra det bra. Medan nu så är man här mot Toronto till exempel senast i Vegas, så då slängde de in William Karlsson som styrde från den vänstra tekniksekan i powerplay. Det gick inte så bra just då, men det var ändå det förtroendet han fick av Gallant. Han skulle liksom leda laget offensivt då.
Ja.
Ja, han är värd att nämna.
Yes, så då fick vi upp 3 där i alla fall då.
Ja, men det var ju, tack för det.
Ja. Ja, men du, då får ni ha en trevlig helg med Colorado och Ottawa, och så återkommer vi med analys om det nästa vecka då. Och lite annat.
Precis, det blir ju kanon.
Yes, sir. Och
tack så alla som har lyssnat, så hörs vi då, helt enkelt.
Japp, hej hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl. Han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blod.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.